God förmiddag. Tack att jag får komma hit. Tack för fantastisk sång och för fantastisk musik här idag till inledning. Johan Einarsson heter jag ju, och jag har varit ett antal gånger här hos er här i Nybro, och jag bor i Jönköping och jag är församlingsutvecklare i pastor och ansvar för församlingsutveckling i er region. Öst av Ekumeniakyrkan. Vi ber en bön. Herre, jag tackar dig för att vi får be. Vi får be om din kraft, vi får be om din heliga ande. Herre, när vi sitter här i en trygg kyrka, i en trygg miljö, så får vi be för vår värld. Vi får be för den värld som vi kan se blöder på flera sätt, Jesus. Herre, vi kan läsa om attacker mot kristna och mot förföljda över hela vår värld, varje vecka, varje dag. Herre, jag ber dig just nu för kollegor över hela vår värld som inte i frihet kan visa sin tillhörighet till dig, utan är rädda för att visa sin tro på dig, Jesus. Så när de predikar och när de leder nattvard riskerar livet. Herre, jag ber dig just nu om beskydd över deras liv. Herre, jag ber dig just nu om din kraft över deras församlingsmiljöer. Och be dig för vår församling, vår kyrka, här i Nybro. Herre, jag tackar dig för att den här församlingen tillhör dig. Herre, jag tackar dig för att den här församlingen har dig som Herre och som frälsare. Och jag ber dig om ditt beskydd över den här församlingen. Jag ber dig om din välsignelse över den här församlingen. Och jag ber dig om vägledning för den här församlingen framåt. Och jag ber dig för den här samlingen vi ska ha efter den här gudstjänsten. Herre, jag ber dig, låt oss se några tydliga steg vilken väg vi ska ta som församlingsrörelse här i Nybro. Herre, jag ber dig om din kraft och din kärlek och din heliga ande. I Jesu namn. Amen. Sjunde juli 2001 så gifte sig vi vigdes jag och Sofia i Bankeryds missionskyrka som ligger utanför Jönköping. Och vi valde att vigas inför familj, inför vänner, inför vår Herre. Och våran tillhörighet till varandra, att vi tillhör varandra och är en del av samma, ja, vi är samma kropp, det är våran ring. När vi sa ja till varandra inför vänner och församling en väldigt varm dag, så var det som att vi sa vi vill tillhöra varandra. Och den här ringen, den tar jag av titt som tätt när jag bakar eller när jag så där. Och så sätter jag den på ett saltkar som står precis jämte bakplatsen i vårt kök. Och sen så när jag inte har på mig den, när man har diskat färdigt, så går jag och känner, vad är tillhörigheten? Så tar man på sig den igen och så känner man tillhörigheten igen till varandra. Att tillhöra Kristus, att växa i tro, det är att tillhöra Kristus. För 2 månader sedan, eller 1,5 månader sedan, så var jag i Israel för första gången i mitt liv. Och jag och en barndomskamrat till mig, vi åkte dit med hans son och en av mina döttrar. Och vi började vår resa på Tel Avivs flygplats och hyrde en bil. Och åkte runt sen i Israel och in på Västbanken och till Betlehem och sådär. Och det som slår mig när man åker i den här miljön, det som jag har läst om alla platser. Jag har förstått, man har sett. Genesarets sjö, det blir som en bild av hur Jesus gick längs vattnet. Det är som att man får se bibeltexterna förklaras i miljön. Allra starkast var nog nästan när vi fick möta där Paulus ställs inför rätta, eller han blir utfrågad i Caesarea. Att få se platsen vid Medelhavet där Paulus utmanades och han sen fick åka iväg på en fångtransport. Det var nog kanske allra starkast. Igår var det ju Melodifestivalen, eller Eurovision. Och det någon som missade det igår kväll? Det var flesta av er missade detta. Det gjorde inte jag, min familj kan jag säga. Alla fyra tjejer hemma med min fru och döttrar, de satt hemma och skrek och gapade över detta. Jag såg inte så mycket faktiskt, det ska jag ärligt erkänna. Men då skriker Ester: pappa, titta, där var Paulus. Det var inte Paulus, men Caesarea visades. Att få se den här världen, den här miljön, det här landet, det var starkt tycker jag. Allra starkast rent andligt i detta, det var att få se där Jesus döptes nere, långt, långt, långt ner. På 860 meter ungefär under havet. Där längst ner på jorden på ett sätt. Där började Jesus sin vandring. Sitt arbete för världen. Han började längst ner sin vandring upp till högst upp till Jerusalem. När vi var där så var det nere vid Jesu dop ungefär 30 grader varmt. Och sen åkte vi upp till Jerusalem och på kvällen var det 5 grader varmt i Jerusalem. Det här är en bild tycker jag. Jesus börjar sin tjänst längst ner. Längst, längst ner. Han börjar sin tjänst för att betjäna världen. Alla människor som är längst ner i vår värld. Och går sen upp mot maktens boning, mot Jerusalem. För att dö i maktens boning. Det här är en bild för mig, att växa i tro. Att växa i tro, det innebär att förstå att Jesus börjar där ingen annan är. Alla människor som är utslagna, alla människor som vi som någon gång brottas med livets kamp, brottas med vem är jag som människa, brottas när livet går sönder. Jesus har varit där. Han har varit längst ner där ingen annan har varit på ett sätt. Och går hela vägen upp till maktens boning. Och istället för att förstöra maktens boning med en krigshär, så väljer han att besegra makten genom att dö för hela världen. Att växa i tro, det är att inse, här nere där jag är, där har Jesus varit. Och han vill bära dig hela vägen upp till korset och ge dig en evighet. Det är att växa i tro. Det är att tillhöra Kristus. Att tillhöra honom, att växa i vem Jesus är, att förstå vad han har gjort hela vägen längst ner och hela vägen upp. Att börja någonstans där ingen annan har varit, längst ner i hela vår värld. Alltså någonstans besegra makten. Genom att ge dig ett nytt liv. Det är att växa i tro. Att förstå det. Och jag ska utgå ifrån en text som är från första Johannesbrevet 3:18-24. Och det är en text som jag tycker det är en utmaning att förstå. Och en utmaning att veta. Men det är en text som vi fick höra här. Jag ska läsa den en gång till. Och så här säger texten: mina barn, låt oss inte älska med tomma ord, utan med handling och sanning. Då förstår vi att vi är sanningens barn. Och om vårt hjärta dömer oss kan vi inför honom övertyga det. Och att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. Mina kära, om hjärtat inte dömer oss kan vi frimodiga stå inför Gud. Och vad vi än ber om får vi av honom, eftersom vi håller hans bud och gör det som behagar honom. Och detta är hans bud. Vi ska tro på hans son, Jesu Kristi namn. Älska varandra som han har befallt oss. Den som håller Guds bud förblir i Gud och Gud i honom. Och han förblir i oss, vet jag av anden som han har gett oss. Det är några delar i den här texten som är grundläggande för den kristna tron. Och som också i sin tur i förlängningen är grundläggande för församlingen. Det första är den första versen. Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. En församlingsrörelse eller en kyrka som talar om hög bekännelse men saknar kärlek. Alltså inte att säga jag älskar dig men inte mena det. Det är ett tomt. Det är en handling utan sanning. Paulus säger en liknande tes. Vad är jag om jag saknar kärlek? En tom, en ekande symbol. Alltså, det är en grundläggande tes att inte älska med tomma ord utan visa det med handling och sanning. Det är den första tesen i en församlingsrörelse. Den andra tesen, vers 21. Mina kära, om hjärtat inte dömer oss kan vi stå frimodiga inför Gud. Och vad vi än ber om får vi av honom eftersom vi håller hans bud och gör det som behagar honom. Alltså en grundläggande tes, det var det första, att älska både i med ord och med handling. Det andra är att hålla sig till det Gud har lagt som grundläggande för vårt kristna liv. Hans bud, hans ord. Men om vi inte gör det första, alltså älska både med ord och med handling, så kan vi inte säga att vi håller hans bud. Det var det andra. Det tredje i den grundläggande tesen i församlingen eller i den kristna tron. Vers 23. Och detta är hans bud, att vi ska tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Det här kommer alltså ifrån den första delen, handling och ord. Den andra delen, buden. Den tredje delen som är liksom så här crescendo till den här texten på ett sätt. Det är som att texten bara kommer in och blir ännu skarpare. Så säger han att vi ska tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Det kommer nu ifrån när Jesus börjar sin vandring långt under havet. Han älskade sitt folk så mycket att han började längst ner och gick vandringen hela vägen upp och dog på korset. Det är att växa i tro, att förstå att vi kan inte säga en sak och inte göra det. Vi måste göra det. Både säga och göra den kristna tron. Jag har ju en dotter, Viola, som är 6 år. Hon har haft lite svårt för att säga förlåt. Och jag vet inte, det kanske är mänskligt, tänker jag någonstans, att man det är inte sätt att säga förlåt, ursäkta, förlåt och så vidare. Och jag vet inte, hon tycker inte egentligen att berätta det här, så träffar ni Viola får inte säga det, men hon har haft svårt för detta. Så vi lärde henne en sång som handlar om att säga förlåt och att göra förlåt. Och så min fru är teckenspråkslärare, så då lärde vi det, då blir det både att säga förlåt och att göra förlåt. Och det blev någonstans för hennes del en ögonöppnare i vad det handlar om att säga förlåt. För att hon kunde säga förlåt, men hon fick inte ihop det med sitt liv. Så när hon säger förlåt så gör hon ungefär så här, att hon ritar en teckning och sen säger hon förlåt. För det gör hon både med munnen och någonting som hon gör. Och det är ju någonstans det som jag tycker är den kristna trons grundbult av de här tre delarna. Alltså det är de här tre delarna att säga, alltså vad är det som är crescendot av en kristen gemenskap? Jo, det är att vi säger att vi älskar Jesus och att vi gör så att vi älskar Jesus. Vi håller hans bud. Och sen så i vers 23, så att vi älskar varandra så som han har befallt oss att göra. Att både då säga förlåt och att göra förlåt. Och Jesus gjorde just detta. Han både sa förlåt längst ner och han gjorde förlåt längst upp på maktens boning i Jerusalem genom att dö döden för dig och mig. Och det här är ju en sån kamp i alla våra mänskliga situationer. Det är en kamp i att vara människa. Det är en kamp att hålla sig till buden. Att hålla sig till kärleksbudet. Att hålla sig till den grundläggande tesen i vad det handlar om att vara kristen och människa. Hur lätt är det att ta emot en förlåtelse? Att ta emot och säga förlåt och att göra förlåt? Det är inte alltid så enkelt. Jag hade kontakt förra veckan med våran bank. Och sist jag var när jag predikade berättade jag också bara om banken. Men jag har inte varje vecka kontakt med bank. Det är ungefär en gång varannat år ungefär jag har kontakt med banken. Men nu skulle vi skulle ha en händelse. Och den här, vi hade bytt bankkvinna och jag fick inte svar på en vecka. Det var ett lån som skulle bindas om och sådär. Och fick inget svar. Och så säger hon, förlåt, jag har vabbat med mina barn. Och då tycker jag egentligen att om någon vabbar och det är en akut fråga, vilket det på ett sätt var, då finns en annan process att någon annan tar över den frågan. Det är ju rimligt. Om jag är sjuk när jag ska predika så får ju Bernsprång ta över. Alltså ungefär sådär. Det är ju en rimlig tanke. Men när hon säger förlåt, nej. Ska jag då gå till chefen och klaga och be om att få ny bankkontakt och sen ska jag ha bättre rabatt på räntan och sen ska jag ha en bättre högre status i banken? Om någon säger förlåt till mig, då är mitt bud, min grundläggande kallelse ifrån Herren att förlåta. Sen ska de ha andra rutiner och det kan jag mejla om, ha bättre rutiner. Men om någon säger förlåt, så är det den grundläggande kallelsen från Jesus att jag ska förlåta. Det står så i vers 23. Och detta är hans bud, att vi ska tro på hans son, Jesu Kristi namn, och älska varandra så som han har befallt oss. Befallningen från Jesus är att följa hans sätt att leva. De här tre teserna ifrån den här texten som handlar om ett sätt att vandra och växa i tro. Ett sätt som handlar om att tala kärlek och agera i kärlek. Ett sätt som handlar om att hålla sig till hans bud. Och ett sätt som handlar om att älska varandra så som Jesus har älskat oss. Det är tre grundläggande ingredienser i vad en församlingsrörelse och ett kristet liv handlar om. Jag sa innan att jag brukar ta av min ring när jag bakar. Och det är en sån här, det är en grej som jag tycker är fantastiskt sympatiskt att få baka. Jag tror att det har att göra med att jag i mitt jobb, liksom många som har med människor att göra, så ser man inte alltid resultatet. Men när jag bakar så får jag se resultatet. Och då är jag sån här lite nästan fyrkantig. Om jag har de här ingredienserna, då blir det här resultatet. Alltså jag brukar göra ett bondbröd hemma. Och det är 9 deciliter, kan få ett recept här. Superenkelt för er som inte är vana att baka. Det går nästan knappt inte misslyckas. 9 deciliter rågsikt, 1 liter vatten, lite olja, 18 deciliter vetemjöl, salt. Och så blir det ett perfekt bondbröd. Om man har de här ingredienserna så vet jag att det blir resultatet. Om man sköter sig ungefär. Så där, liksom, har vatten i rätt temperatur och så vidare och bearbetar det. Grann, så där. Det är bam, bam. Om vi har de här ingredienserna i en församlingsrörelse, i ett kristet liv, alltså handling och det jag säger hör ihop, hålla sig till hans bud och älska så som Jesus har visat oss att göra. Om vi har de ingredienserna så lovar Jesus en tillhörighet med honom. Han lovar att vi någonstans i våra liv är lovade en evighet i närheten av Jesus. Det är de här ingredienserna som man bakar ihop med församlingsrörelse. Vi håller oss till hans ord. Vi håller oss till hans sätt att leva. Vi håller oss till hans sätt att förlåta. då lovar han oss en evighet. Han lovar oss en församlingsrörelse som doftar Jesu kärlek. Och det här är ju så att jag inser att inte det alltid ser ut så här. Det är för att vi är människor. Det är inte alltid lätt att göra alla saker rätt. Och jag minns en gång när jag körde moped en dag innan jag fyllde 15. Jag var så nervös, för nu är jag ju fel. Jag var så att jag bara skakade i mitt liv. Men det här gick bra, även om jag fick en utskällning av mina föräldrar. Sådär. Att inte göra rätt sak. Herren kallar dig till att arbeta med din själ. Så att när du inte går på rätt väg, så ska det kännas dåligt i din själ. När du talar osanning, när du ljuger, eller när du inte gör hans bud, när du säger en sak men inte gör den saken sen, när du inte håller dig till hans bud, när du inte lever efter Jesu kärleksbudskap, så är du kallad att på ett sätt i det vi kallar för arbeta med din helgelse. Ett gammalt ord, en helgelse. Och kanske då helgelse kanske är ett gammalt ord. Ett nytt ord skulle kunna vara förbättringspotential. Helgelse eller förbättringspotential. Eller en vilja att bli mera lik Jesu liv. Och vad var det Jesus gjorde då? Jo, han höll ihop ord och handling. Han höll sig till sin kallelse, till budet. Och han visade med sitt liv vad det är att vara människa. När Jesus möter sina lärjungar i ett semane, när han samlar dem för att skiljas ifrån dem, så får han ju på ett sätt bägaren till sig och så säger han: Fader, låt den här bägaren gå förbi mig, men inte som jag vill utan som du vill. Det är också ett sätt att vara människa, kristen, att lägga sitt liv i att Gud får leda mitt liv, inte som jag vill utan som Gud vill. I den här berättelsen att växa i tro, var är du på den här vandringen? Jag kan ganska ofta känna igen mig i den här vandringen där jag är längst ner och där Jesus möter mina ögon och tar med mig på en vandring hela vägen upp där han väljer att dö för mig. Men jag är ganska ofta vacklande och inser att jag behöver upprättelse. Få ett nytt liv med Jesus. Han började sitt liv längst ner under jordens nollpunkt. Och vandrade längst upp till det som kallas Everest i dagens tal. Det är så högt Jerusalem så det kallas Everest i arabvärlden. Fick jag höra där nere nu när jag var där. Där är vandringen för mig. Var är du? Håller du ihop ditt liv med handling och det du bekänner? Håller du ihop ditt liv att du håller dig till hans bud? Håller du ihop ditt liv i att du, precis som det står i vers 23, och detta är hans bud, att vi ska tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Jag håller inte alltid ihop detta. Det är därför jag gång på gång får böja knä inför Jesus och säga: ta emot mig Herre igen. Ge mig ett nytt liv igen. Se på mig med kärlek igen. Ge mig en ny frälsning. En ny ton av evigheten igen. Och en församlingsrörelse, en församling som präglas av just detta, att man böjer sina knän, bildligt sett eller fysiskt sett, och säger: ge oss ett nytt liv. Vi behöver dig Jesus. Då har man ingredienserna för att hitta vägar vidare. Ingrediensen: förlåtelse, upprättelse och evighet. Amen. Herre, du ser vad vi är som människor, Jesus. Herre, vi ber dig nu om din heliga ande. Herre, jag ber dig nu om din kärlek. Herre, se på oss med kärlek, Jesus, just nu. Och dra oss till dig, Jesus. Dra oss närmare dig. Dra oss nära din kraft och din förlåtelse och din upprättelse, Jesus. Herre, så ser du till var och en av oss, Jesus. Hjälp oss att växa i tillhörighet till dig och växa i tro på dig, Jesus. Och låt våra liv ännu mer präglas av bekännelse och handling. Att också göra förlåt och inte bara säga förlåt. Kom du, heligande. Amen.